Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till podden. Det här är andra delen i vår trilogi om Kinas historia. Första delen landade runt 1912 när den långa raden av kinesiska kejsare tog slut. Idag handlar det om det blodiga 1900-talet. Varmt välkomna till Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritzson.
”1912 avsätts Puji, Kinas sista kejsare. Det här är början på en period av intriger mellan olika fraktioner och lokala krigsherrar. Så småningom inleds ett regelrätt inbördeskrig mellan nationalister och kommunister. Efter den japanska ockupationen av Kina under andra världskriget står så småningom Mao Zedong som segrare och skapar den kommunistiska diktatur som fortfarande dominerar landet, även om han de senaste decennierna introducerat marknadsekonomi. Den som ska berätta för oss om Kinas historia under det blodiga 1900-talet är Ann Hedén. Hon är historiker och journalist och disputerade på en avhandling om det svenska vänskapsresandet till Kina under den maoistiska epoken. Varsågoda. Allt vill att veta om Kina, del 2, det blodiga 1900-talet med Ann Hedén.
Hej och välkommen till podden, Ann Hedén.
Ja, hej, hej, hej Fritte.
Idag ska vi prata om Kinas blodiga 1900-tal. Vad väckte egentligen ditt intresse för Kina och maoismen?
Ja, det kan bli ett ganska långt svar. Alltså jag växte upp, jag är född 59, så jag deltog i en senare del av proggen kan man säga. Sent 70-tal, då gick jag i gymnasiet. Då var det här, då mötte man ofta på gator och torg maoister och röd ungdomar som propagerade just för Kina som ett exempel. Och där tyckte jag att det var en sån, då tyckte jag redan då att det var en väldigt märklig skillnad mellan de fantastiskt fina bilderna, de här underbara bondekooperativ målningarna av, som handlar ganska mycket om att arbetsprocessen är underbar, vi är kompisar, vädret är vackert, naturen är underskön och så vidare. Så här färggranna liksom tablåer. Ja. Och det handlar ofta om oj, det är hunden Rut här som har åsikter.
Är hon maoist eller?
Nej, hon kommer från Irland så hon kanske är någonting helt annat.
Hon kanske katolik.
Ja, just det, katolik eller IRA-anhängare, det vet vi inte. I alla fall, Men då, i alla fall så var det så att, de fantastiska bilderna, de liksom var så separerade från det, som jag uppfattar som maoisternas testuggande. Och det här kanske många maoist, gamla maoister då uppfattar som en liksom orättvis kritik. Men jag tyckte att det var mycket så här, väldigt liksom platta slagord som kom. Och då när man var 16, 17, 18, då vill man ju på något sätt lägga världen till rätta och förstå världen. Mm. Och de här slagorden kring Kina och den här enorma kritiken man hade då mot supermakten Sovjet. Man såg Sovjet som en urartat socialistiskt samhälle som hade blivit nazistiskt i stort sett. Man kantrade i den diskussionen så att säga. Då tyckte jag att det där blev så platt. Det hjälpte inte mig att förstå så mycket. Så att jag gick till den antistalinistiska kritiken av Sovjetunionen och liksom försökte... För maoisterna hyllade ju Stalin, så att det var också så här konstigt. Och man visste ju att Stalin då hade begått en massa illdåd. Så att, så att jag kom från ett hem där det var väldigt polariserat politiskt. Och det gällde att hitta ett alternativ som man kunde tro på själv.
Just det.
Det var inte bara, det var inga lätta ställningstaganden.
Det kommer vi återkomma till.
Precis, just det.
Men först så tänkte jag att vi skulle börja lite tidigare. Det som ledde fram till det kommunistiska samhället så småningom. 1912 är sånt där år som man brukar säga en brytpunkt i kinesisk historia. Då avsätts den sista kejsaren Pu Ji.
Ja.
Han är bara några år gammal.
6 år.
Ja, och en framträdande person som heter Sun Yat-sen, som är en ideolog och som har nya tankar om Kina, men det blir komplicerat direkt för att han, som jag har förstått det, måste då liera sig med general Yuan Shikai, som blir den som officiellt tar makten och får presidentposten. Vad händer de här åren, första republikåren?
Ja, för det första är det så att kejsardömet då började ju göra vissa reformer, men det ansågs vara för lite för sent.
Mm.
Och de kunde inte hålla ihop. Alltså jordbrukslandet Kina har alltid dragits med det här med att man försvara gränserna måste man delegera makt. Och när man har delegerat makten då blir det svårare att hålla ihop centralmakten. Och det här är ett sånt pingpong som pågått hela tiden och även under Kinas 1900-tal.
Mm.
Och då kan man säga att kommunistpartiet löste det genom att militarisera hela processen. Det var så man enade Kina. Man införde en sån militärdiktatur egentligen. Medan det som var problemet här i kanten på första världskriget var ju att Kina var hård exploaterat av... Det fanns liksom inget riktigt maktcentra som man kunde använda sig av. Delar av armén hade moderniserats och det var Yuan Shikai som hade genomfört det. Så han var liksom lite i framkant. Så vände han den maktfaktorn mot kejsarfamiljen och fick dem att avgå. Och då hade redan Sun Yat-sen då, som hade ett starkt folkligt stöd bland de som var väljarna då, vilket vi inte var alla, men alltså... Han hade starkt folkligt stöd. Han stod för det här med nationalism, demokrati och folkförsörjning var hans paroller.
Mm.
Och det betyder ju jordreform, medbestämmande och liksom Kinas enhet.
Men kan man betrakta honom som en liksom modern demokrat?
I alla fall en modern...
I sin tid?
Ja, alltså han var nog lite mer radikal än till exempel Winston Churchill. Alltså han tyckte att folket skulle ha medbestämmande. Han hade inga åsikter om att man skulle uppfostra folket till medbestämmande. Chiang Kai-shek till exempel, som kom sen, han ansåg att i princip var demokrati bra. Men man skulle liksom fostra folket till detta och det kunde ta tid. Så att liksom Sun Yat-sen var nog mer hands-on där.
Mm.
Men grejen var den då att de som hade gjort affärer, den bank som hade gjort affärer med kejsardömet vill inte snacka med Sun Yat-sen. Det var därför han blev utsedd till president, nominerad till president innan valet som skulle hållas. Sen överrätt han den posten till Yuan Shikai för att man skulle kunna komma igång och förhandla med om lån och sånt där. Och sen så vände Yuan Shikai detta mot honom också, så han fick gå i landsflykt. Eller han fick fly. Han fick i alla fall fly hur som helst. Och sen så etablerade han en maktbas i södra Kina så småningom.
Men den här Yuan Shikai då, den gamla generalen, han visar sig snart ha andra ambitioner. Han vill ju till och med återanföra kejsardömet.
Ja, och det låter ju snurrigt eftersom det fanns ju inte direkt en jätteopinion för det. Men det var hans sätt att tänka hur man skulle ena Kina.
Mm.
Så att på något vis så... Man kan säga att Chiang Kai-shek som sen kom, som blev Kuomintangs starke man efter Sun Yat-sens död, han hade den insikten, liksom alla andra som försökte göra politik i Kina när det hade gått några år efter kejsardömets fall, att Utan alltså vapen och utan militär organisering kan man inte ha ett inflytande i den här debatten.
Du nämner ju Kuomintang.
Ja.
Det är en organisation då som Sun Yat-sen är med och startar.
Ja,
och bestod
av mindre grupper och så samlade han dem under ett tak så att säga.
Och det var ju en rörelse som då var för republik.
Ja.
Men det är en nationalistisk förrörelse kan man säga.
Ja, just det. Och som för sin tid förhållandevis radikal. För nationalismen här som ledde fram... Det har ju ansetts vara en av de viktiga faktorerna som ledde fram till första världskriget. Och då alltså att makthavare som driver sina eget lands intressen stenhårt på bekostnad av befolkningarna och bekostnad av att det blir krig till exempel. Men Sun Yat-sen hade en mer liksom, en ljusare vision, en mer radikal hållning. Han var ganska inspirerad av Abraham Lincoln till exempel.
Okay.
Och hade skolats i väst delvis. Men vad ska man säga, Kuomintang då var det liksom hade en vänsterfalang och sen så hade de en högerfalang så småningom. Det utvecklades olika riktningar inom den organisationen.
Mm.
Och när Sun Yat-sen dog 1925 så blev Chiang Kai-shek som betydligt, han var den starka mannen för han hade så att säga, han hade den militära makten i den organisationen och han lärde sig snabbt med de konservativa, reaktionära jordägarna och även de här kriminella nätverken som fanns till exempel i Shanghai för att behålla makten och rensa ut kommunisterna.
Men den här perioden som vi är inne i, alltså 1916 till 1928, då kallas för krigsherrarnas tid. Och du var inne på det lite grann innan också. Är det som man tror att det är liksom, att det är en massa lokala småpåvar som har sin egen agenda? Eller?
I och med att då hade det gått några år. Alltså under de här åren så faller infrastrukturen sönder kan man säga. Det är de här kommunikationerna mellan landsändar, bevattningssystem, allt sånt där kommer på efterkälken. Och man försöker lösa problemen lokalt och då blir det de starka männen lokalt så att säga. Och då blir det också ett sätt kanske att försörja sig att gå med i en sån här milis. Och sen hade de här krigsherrarna kallas ju aldrig för krigsherrar själva. Det var inte ett roligt epitet, det vände man sig emot. Utan man hade olika sociala ambitioner, en del hade det, en del var frireligiösa, en del var så att säga, på den kristna sidan, en del, man hade helt enkelt lite olika projekt. Den som satt i Manchuriet ville ju ha ett eget Manchuriet till exempel, man kunde vara nationalist på det viset. Alltså det var lite olika schatteringar här då. Men alltså de hade det gemensamt när de gick in i Chiang Kai-sheks styre då, att när de så att säga underordnade sig så handlade det om att mot att de fick styra och ställa i sin landsända så var de lojala mot honom. Vilket då innebar att det här med för att få igång en infrastruktur i ett land så måste man ju kunna hålla på med beskattning. Och vad Chiang Kai-shek försökte göra då, lösningen blev att man dels lät folk styra och ställa och köra sitt race och sen la man på skatter ovanpå det. Så att liksom där någonstans så skapar han ju ett problem i sin egen så att säga, väljarbas i den mån det fanns väljare.
Just det. Mm. Under den här perioden 1921 bildas då Kinas kommunistparti.
Ja.
Och jag antar att man var inspirerad av den sovjetiska revolutionen 1917.
Absolut, ja.
Och 1918 och där liksom man tar över gamla Tsarryssland.
Ja, alltså det här är ju en avläggare av 4 maj-rörelsen då som var ju en rörelse för att liksom Kinas liksom oberoende skulle återställas och liksom, där man var väldigt kritisk då mot Versailles-freden.
Mm. Ja, men för att bara sammanfatta, så Versailles-fördraget, alltså, det var ju ganska dåligt för Kina för att Japan fick en massa framflyttande positioner.
Ja, de fick Tysklands besittningar.
Ja.
Och då på något sätt så, det väckte starka protester och då fick studenterna med sig då det här nya medelklassen i städerna, alltså tjänstemannaskikten, de där människorna. Så liksom. Och sen så, den här starka nationalismen som fanns i Kina var ju då en mobiliserande faktor kan man säga. Och då, kopplat till detta, hade det under det tidiga 1900-talet funnits ganska, runt förra sekelskiftet då, ett starkt intresse för västvärldens liksom, teknologi och ideologier. Och liksom man hittade en annan världsbild som man försökte då inkorporera. Liksom man ville låta sig inspireras. Men sen när världskriget innebar ju liksom ett uppvaknande att jaha, de kanske inte alltid gör så bra då. Det kanske inte blir så bra resultat i alla fall. Då måste vi ha någonting eget här. Och så tog man väl in liksom det man tyckte var... Så det här med hur många som egentligen var rena marxister i det kinesiska kommunistpartiet, det är väl inte helt... Ja, några stycken kanske var det och några stycken var väldigt belästa och sen var det några som kanske hade en ganska vag idé. Mm. Framförallt så var det kinesiska kommunismen rätt inspirerad av anarkismen från början. Och det är liksom, och det var en starkare idéströmning i sin tid än vad den är idag så att säga. Så att, ja. Men så hur mycket så att säga, till exempel Mao egentligen var brinnande marxist. Liksom. Han använde marxismen som ett instrument, kan man säga, för sina tankar.
Den kinesiska kommunismen var någonting annat och den blev också någonting annat än sovjetkommunismen, kan man säga.
Ja, man betonade böndernas roll. Mm. Man hade också lite andra skiftningar i klassbegreppet. Man pratade mer om folket än om liksom, klassen och sådär.
Jag tänker att den sovjetiska kommunismen, där det liksom hade, arbetarna, då läs industriarbetarna var superviktiga. Ja, men eftersom Kina var ett sånt jordbrukarland så fick man väl tweaka det där lite grann på ett annat sätt.
Och framförallt så var det så att i Ryssland så var det väl då att det hade skett en ganska snabb industrialisering där, så fokuserat till Moskva, Sankt Petersburg och några ställen till. Och sen så genom världskriget så var ju också de som var från arbetarklassen samlade på ett ställe, nämligen i armén. Så att det gick att mobilisera en arbetarklass, men den var ganska liten. Medan i Kina så var väl inte riktigt den situationen för handen, helt enkelt.
Mm, mm.
Så att de hade väl också någonting lite grann på gång, men inte i den utsträckningen.
Mm. Okej, okay, så ja. Chiang Kai-shek tar över ledarskapet i nationaliströrelsen Kuomintang 1925.
Ja.
Men strax därefter så utbryter det någon slags lågintensivt inbördeskrig mellan kommunisterna och Kuomintang.
Det var så här, ungefär i den här ordningen att när man kommer överens, kommunistpartiet och Kuomintang, det här innan Sun Yat-sen dör, så kommer man överens om att kommunistpartiet kan få vara med i Kuomintang. Och då är det ungefär, det var någon kongress där de bestämde det, så visade sig att 15% av kommunisterna, av deltagarna var faktiskt från kommunisterna. De kunde dubbelorganisera sig mot. Det här blev möjligt för att de sovjetiska rådgivarna då, de erbjöd Sun Yat-sen att liksom skapa en militärakademi på sovjetisk bekostnad, kan man säga.
Mm.
Där var Yuan Lai och Chiang Kai-shek båda rekryterade.
Okej, okay, så det fanns starka kopplingar mellan Sovjet och Kuomintang.
Ja.
Och det fanns också vissa kopplingar mellan Kuomintang och kommunisterna i Kina.
Precis,
man försökte samarbeta på något sätt.
Så det här, man kan säga att nationalisterna och kommunisterna, de kom från samma, liksom i den praktiska liksom, verksamheten, så stod de varandra ganska nära från början, och det var liksom nätverk som, där man kände till varandra och hade umgåtts mycket. Så det här inbördeskriget blev extra hätskt, kan man säga, på grund av det. Sen jagade de varandra med blåslampa, kan man säga.
Precis, men varför blir det ändå så att det här liksom trevande samarbetet övergår i inbördeskrig, skulle du säga?
Alltså Sun Yat-sen dör, och då liksom blir den här vänsterfalangen i Kuomintang, skulle jag säga, svagare. Det är i alla fall en av orsakerna till att de försvagas. Och sen så är det så här att det är ju de andra grupperna, företagarna, liksom de här landägarna och så vidare, de lierar sig med den som har den militära makten, och det är Chiang Kai-shek. Och han lierar sig sen också, och då så en sån här berömd incident här är när han intar Shanghai och rensar ut kommunisterna, för där är kommunisterna ganska starka.
Just det, man pratar om den vita terrorn.
Ja, precis. Och då har han kontakter med det så kallade gröna gänget, och det är de som har hand om knarkhandeln och prostitutionen och sånt där.
Mm.
Och de är på hans sida då. Och så att han är alltså första bekämpare av knarkhandeln och finansieras av knarkhandeln. Så
okay.
Att liksom, det är någon slags otrolig paradox.
Han sitter på dubbla stolar.
Hela tiden. Och då är det är ju liksom en klassisk krigsherremetodik. Att man liksom hela tiden spelar ut folk mot varandra och ser till att man är topp. Det är ett nollsummespel, att man ska vara överst och så på något sätt ska alla andra vara under. Och det är något sätt att bedriva politik i ett land där det inte finns någon tillväxt, där det inte finns någon liksom infrastruktur, där liksom ingenting händer utom när man skjuter på folk, så att säga. Så att, men alltså, den som verkligen var liksom ideologen bakom Chiang Kai-shek, det var ju hans fru. Så att säga. Det har skrivits en fantastisk biografi om henne, av Joanna Pakula, som handlar väldigt mycket om att hon översatte allting han sa, men la till saker och drog ifrån, tror man, så att säga. Det finns inga riktiga, så här, man kan inte checka riktigt det, men det var i alla fall vad hennes biograf, författare, så att säga, menar måste ha hänt. För han framstod som mer liksom humanistisk kristen. Han blev kristen, hon var kristen. Alltså så det var därför de funkade med västeuropeiska politiker och så, men att han fick en bättre image tack vare henne, det är helt klart.
Ja. Hon var hans propagandaminister, kan man säga.
Ja, men precis, just det.
Men i början av det här inbördeskriget så drar sig kommunisterna tillbaka till bergen i Yangtze-provinsen i centrala södra Kina, kan man säga.
Just det.
Där inleds någonting, även om kommunisterna attackerar då, så inleds någonting som mer går att likna vid ett grillakrig. Att man liksom inte har det här tänket att man ska liksom attackera Kuomintang, alltså rakt på, utan att man hittar en annan taktik.
Ja, alltså det som jag sätt där, det är väl det att man slår aldrig ur underläge. Man ser alltid till att fienden liksom är isolerad och i minoritet på något sätt, helst. De är i underläge, de och obevakade, och så fimpar man dem efter liksom, bit för bit på det sättet. Liksom. Det. Och det är en ganska grym taktik, men den funkar ju liksom då tydligen för dem.
Mm. Sen finns det en annan så här berömd del av det här inbördeskriget, den långa marschen.
Ja.
Där kommunisterna rör sig över liksom stora delar av Kina för att fly kommentangstrupper.
Ja, och det var ju en inringning man höll på med. Och det man kan säga där är att det är ju en reträtt som har heroiserats. Och sen finns det de som menar på att så där gick det inte riktigt till och så vidare. Men bortsett från det så var det var alltså, man säger att 100 000, tror jag, och sen var det väl 8 000, 10 000 kvar när de kom fram. Så det var en fruktansvärd process och med svåra umbäranden. Och sen har vissa episoder heroiserats mer än andra och ifrågasatts. Liksom.
Just det. Men det var väl någon, jag läste någonstans att nästan hälften dog i Yangtze-floden när de skulle försöka ta sig över. Ja, sådana enorma umbäranden.
Ja, men och man ska ha klart för sig när det gäller hur man såg på krigföring i Kina, alltså vem man än var, kommunist eller nationalist eller whatever, så handlar det om att man satt kvar. Man var på något vis, så det här första världskrigets krigföring, de generalerna, de tyckte att förluster i människoliv var acceptabla på den enorma nivå som man var uppe i slaget vid Somme till exempel. Det finns egentligen ingen, det finns en väldigt kraftig kritik mot det sättet att se på saken, men det var så militär såg på krigföring, att förluster i människoliv, och i Kina fanns det väldigt mycket folk. Mm. Så därför så liksom hela vägen kan man säga så såg man det som att förluster i människoliv är en acceptabel, det är liksom det får man ta på något sätt.
Japan har ju varit en regional maktfaktor ända sedan slutet av 1800-talet egentligen. Ja. Och 1937 så inleder Japan den asiatiska delen av andra världskriget och erövrar stora delar av östra Kina. Vad får det här för konsekvenser egentligen?
Ja, alltså det blir ju det här att för det första så hade de ju gått in i Manchuriet 31 och skapat ett lydrike.
Just det, där gamle kejsaren Puji då blir någon slags lydkung, va?
Precis, och sen så kom han tillbaka till Kina genom att han hamnade i sovjetisk fångenskap så småningom. Och så skriver han en bok om det här som handlar om hur han blir omskolad. Och det är liksom ett stort propagandanummer för den kinesiska regimen. Och den är jätteintressant faktiskt på många sätt. Men alltså, hur som helst så han är övertygad om att han ska bli dödad till exempel så fort han kommer till Kina, men det blir han inte, utan han blir liksom framhållen som någon slags exempel på omskolning, och det är ju naturligtvis oerhört tacksamt. Men alltså, vad det betyder är att liksom, det är fruktansvärt grymt, hela den här ockupationen från alltså 36 då, massakern i Nanking är ju väldigt känd. Japanerna tyckte inte kinesernas liv var någonting viktigt. Det finns exempel på japanska propagandafilmer från den här tiden där man liksom visar på fördelarna med en japansk ockupation. När man tycker liksom att titta här vad duktiga vi är och vi hjälper er att bli civiliserade. Japan var ju mycket längre fram i liksom industrialisering och teknologi och sådär. I praktiken var det inte sant kan man säga. Det, liksom, det besannades inte. Det var en idé som man hade. Man kan säga att delar av Kuomintang samarbetade också med japanerna och andra delar gjorde det inte.
Nej, för det uppstår en andra front mellan Kuomintang och kommunisterna också.
Ja, då och då, av och till. Och sen så samarbetade man mot japanerna, men man var också sådär att man liksom man satt så mycket som möjligt på rumpan och väntade ut att den andra skulle kämpa mot japanerna så att säga. Men sen så lyckades kommunisterna vinna det här propagandakriget kan man säga. De lyckades vinna kampen om vem som såg som den bästa bekämparen av japanerna, så kan man säga. Men de satt också lite på sin rumpa och väntade ut.
Så det är liksom både ett krig, men också ett ställningskrig och ett taktiskt krig för att hitta sina bästa positioner inför framtiden kan man säga.
Ja, precis. Inför en kommande större konflikt. Precis.
Men när japanerna kapitulerar 1945 så intensifieras ju den här kampen mellan nationalister och kommunister. Men som jag förstod så var det fanns liksom tre var ute för att få någon slags, för att samregera. Man förberedde liksom, man hade någon slags interimsråd och gemensamma trupper. Varför blir det trots allt så att inbördeskriget fortsätter?
Ja, det fanns ju ett tryck på Chiang Kai-shek från de egna generaler, eller i alla fall yngre officerare och sådär, att han skulle vara mer aktiv i kampen mot japanerna och jobba mer med kommunisterna mot de japanska inkräktarna på olika sätt. Och då, det är 36 då, så Och, jag menar, och då var det väl så att, för Japan var ju ett ständigt hot så att säga, i alla fall. Man visste att det skulle komma. Och då inträffade något som heter Xian-incidenten där de kidnappade honom helt enkelt. Och försökte tvinga honom till en mer radikal politik. Och då räddar frun honom, kan man säga. Det är hon som är chefsförhandlare där. I alla fall som det har förklarats i den här biografin då. Mm. Eller hon är jätteviktig i alla fall. Men vad man kan säga där är att Chiang Kai-shek börjar vid den här tiden få väldigt mycket stöd från USA. Och det, liksom, det är hans resurser, så han samlar på sig material, kan man säga, och tillgångar för att få ett större krig. Nu ska vi se, men vad som händer där är att när USA dras in i kriget, då på något sätt så finns det krav utifrån på att de ska liksom samarbeta ännu mera, vilket är, de inte riktigt är så pigga på dem. Men vad som händer sen är att liksom Chiang Kai-shek, så att säga, är så pass, liksom, det är så korrupt hela hans system, så att amerikanerna börjar tröttna på honom. De tycker inte att han gör tillräckligt. Och så har också amerikanerna skickat då det så kallade Dixie Mission, en sån, det är som sammansatt av folk från olika säkerhetstjänster som gjorde lite olika, som försökte bedöma då vad handlar det här om. De var hos kommunisterna bakom linjerna och försökte bedöma om det fanns någonting som de kunde hämta in här. Och då fanns det en bild av att kommunisterna var mera, det fanns en liberal kärna i kommunisternas ledning och det fanns en vänsterkärna i Kuomintang. Så att det såg de som att här skulle man kunna ordna en samregering och man förhandlade fram och tillbaka om detta. Men, och då var Mao och hans grupp, så att säga, de tjänade väldigt mycket på att liksom framstå som ett alternativ här genom att de var medgörliga, medan Chiang Kai-shek var inte så medgörlig. Så var det liksom. Och då till slut så tröttnade amerikanerna, och i och med att krigsslutet då ledde till atombomben, alltså det här att man fällde atombomberna handlade om att man ville spara på marktrupper i väldigt hög grad, och sen så vill man inte liksom hamna i ett krig på land, alltså att marken på en annan kontinent igen, så att det var liksom någonting som man på något sätt ville undvika till varje pris, och därför så drog man sig ur så småningom, och kalla kriget började gå igång i Europa mot Sovjet. Man bedömde Sovjet som det stora hotet, så att på något vis så man drog sig ur, och då var fältet fritt liksom för kommunisterna, för de hade ju, efter några år så visade sig att de var dominanta på landsbygden och isolerade städerna, och kommunikationerna hade brutit ihop mellan städerna.
Så det var en av de viktigaste anledningarna till att kommunisterna ändå lyckas då besegra Kuomintang och Chiang Kai-shek, och han flyr till Taiwan då, Formosa 1949. Finns det några andra orsaker till att kommunisterna ändå besegrade?
Ja, det var väl det att man visste, alltså de liksom på något sätt, de vann lite på walkover, alltså att de andra var så dåliga. För att man kan säga att de som var medelklassen i städerna hade lite grann gett upp. De hoppades inte längre. Alltså om man ska göra en väldigt hård generalisering, så var det så att Kuomintang på olika sätt var så pass korrumperat, och om man investerade i en muta så fick man inte det man ville ha tillbaka, ungefär så. Så kan man säga att, liksom, att de var hård exploaterade. I början av Chiang Kai-sheks karriär så var det inte riktigt så, utan men det blev värre och värre på något sätt, det här problemet.
Man kan beskriva det som ett hus som höll på att ruttna inifrån lite grann.
Ja, men och kommunisterna då tjänar ju oerhört på att liksom, alltså där de hade upprättat såna här sovjeter då, så var det liksom att innan de tog över, så var deras politik när det gällde liksom ekonomin och sådär, det var inte hård kollektivisering, utan det var att se till att allting funkade. Att liksom de försökte hjälpa folk att liksom sänka hyrorna, de på något sätt de såg till att jordbruket liksom rullade på, de var helt beroende av att bli försörjda av de här liksom befolkningarna, och därför så försökte de gynna ekonomin så mycket som möjligt. De framstod som ett samhällsbyggande alternativ, kan man säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men nu är det 1949. Maos styrkor har besegrat nationalisterna. Vad händer i Kina de här första åren? Vilka reformer genomdriver kommunisterna?
Ja, framförallt så får man den här enhetliga liksom, centrala statsapparaten genom armén. Det är den som det är först det är liksom alltså, så man använder armén för att organisera upp samhällslivet. Kvinnorna får lika formellt sett medborgerliga rättigheter i samma utsträckning som män då. Man börjar försiktigt med jordreformer, man delar ut mark så att säga. Och då går man ganska hårt åt jordägarna. Så det är rätt många som stryker med där av dem. Man så att säga låter dock affärslivet i städerna fortsätta ungefär. Och så sakta men säkert börjar man liksom sen dra in dem i någon slags exproprieringsprocesser liksom och sådär.
Men skulle du säga att den kinesiska övergången till ett kommunistiskt samhälle går lite långsammare än vad det gjorde i Sovjet då, typ 30 år tidigare? Eller?
Ja, alltså det som man vet, man tittar på statistik och nu måste man ju räkna med att rätt mycket statistik är ju lite friserad, men man vet att produktionsökningen i det tidiga 50-talet blev ganska avsevärd. Att folk fick lite mer att käka, det blev lite bättre med hälsovård, skolor, liksom, hela samhällslivet kunde rulla igång, inte i lugn och ro, men ja, det är i alla fall, det var väsentliga förbättringar som folk upplevde liksom. Och rättstrygghet, alltså tryggheten till liv och lem, så att säga, att man kunde på något sätt leva sitt vardagsliv. Sen började kom de här kampanjerna igång där man liksom började rensa ut folk som inte var på, som man tyckte var liksom problematiska då, som tyckte fel och så.
Ja, det gör ju ofta det i kommunistiska stater.
Ja,
men en intressant detalj som jag läste om var det så här hukou-systemet.
Ja.
Alltså där människor skulle hålla sig på sin plats. Så att man fick liksom inte resevisum och sådär. Men var det liksom ett sätt att liksom verkligen kontrollera hela staten? Det måste ju vara uppenbarligen.
Det är ett sätt att liksom hålla koll på befolkningen så att man inte har en massa befolkningsströmmar hit och dit. Och då kan man också fördela resurser på ett annat sätt. Alltså det hänger ihop. Och sen så hade liknande system funnits tidigare, så att det här med liksom, det är lite grann som det här stora porträttet på Mao som finns på Himmelska fridens torg, där hängde förut Chiang Kai-shek, så att det liksom på något sätt, det finns en kontinuitet i det här samhället som man inte kanske tänker alltid på, men
just det, och nära Himmelska fridens torg så bodde kejsarna då i en förbjudna stad.
Ja, precis, tidigare. just det. Nej, men alltså man kan säga att liksom det problemet med HK-systemet som det har utvecklats under 1900-talet har väl varit främst det här att de som är i jordbruksområden har inte alls samma lika bra rättigheter som de som bor i städerna. Och det gäller ju att se till då att de inte tar sig till städerna så att säga. Och det här har ju varit ett jätteproblem för den här migrantbefolkningen som jobbar med inte jobbar svart, men liksom en slags grå arbetskraft som flyter mellan.
Men de är lite illegala migranter inom sitt eget land.
Ja, just det. Det blir i alla fall rättighetsmässigt sett så liksom blir det problem. Men alltså, försöker man reformera det här systemet. Och det är ju ett sätt att verkligen behålla kontrollen också.
1957 så utlyser Mao någonting som man kallar för de 100 blommornas kampanj. Vad var det för någonting?
Jo, men det är det här att det är Ungern 56 har inträffat och så finns det uppror på andra ställen i öststaterna. Och det här oroade Mao. Han tyckte att så här kan man inte... Eller det fanns en oro i den kinesiska ledningen i KKP då över detta. Och hur ska man hantera det? Och sen så var det här, i och med att samhället då hade blivit lite mer välmående, så blev det på något sätt att då har man ju också gynnat en olika utveckling av lokala eliter, folk som har fin intellektuella med utbildning och så vidare. Och då kan man säga att Maos stora bekymmer var att, alltså hans syn på revolutionen var att den går att genomföra med massmobilisering, och han såg väldigt militärt på revolutionen i praktiken kan man säga, för han menar på att då nu ska vi öppna för kritik och så ska de ska folk, de inte helst de intellektuella, de ska kritisera det här pågående elitiseringen av samhället ungefär. Och där blir det tvärtom, så att de liksom på något sätt, då började folk klaga på sånt som de tyckte var fel helt enkelt. Och där vände det då, så att då blev det, startade man sen anti-högerkampanjen så att säga.
Okej, okay, liksom, med utrensningar och sånt.
Ja, precis. Och då, omskolningsläger och sånt där. Så att det liksom, vad man ville ha var en kritisk debatt om elitiseringen och liksom förborgerligandet av revolutionen. Så att han ville liksom se till att revolutionen hölls intakt. Liksom.
Men han hade någon slags idé om att han hela tiden ville ompröva det som fanns. Ja. Även om han då ville hålla i hela makten också.
Man kan säga att det liknar rätt. Jag skulle säga att det som jag har tänkt på när jag läste om hur han tänkte, så att säga. För det finns ju en diskussion. Hur tänkte han? Var han bara en galen? Eller liksom, hade han idéer? Och jag tror, han är helt, man läser hans texter så är han väldigt övertygad om det här med mobiliseringen. Massmobiliseringens kraft. Också en slags militarisering. Alltså folk kunde inte tänka själva i alla fall. De var oskrivna blad. Kriget var ett stålbad. Så att hans sätt att tänka liknar just första världskrigets generaler ganska mycket. Att kriget är ett stålbad. Kanske inte första världskrigets generaler, utan det här synen på krig och konflikt som någonting som renande.
Ja, men också att människor bara är brickor i ett större spel.
Ja, precis. Alltså det är en ganska sorglig, som vi tycker idag, sorglig människosyn. Men så många omfattade i början av 1900-talet som man inte riktigt tänker på.
Just det.
Och där så var han egentligen inte så knäpp som superelitist, kan man säga.
Nej. Liksom. En annan kampanj som har fått mer och mer uppmärksamhet ju längre tid som har lidit, det är den här det stora språnget.
Ja.
1958 så genomförs ännu en jordreform där många små privata jordlotter avskaffat, och så startar den här kampanjen och det stora språnget som får oerhört ödesdigra konsekvenser. Kan du berätta lite om det?
Det är det sista steget i någonting, den här jordreformsprocessen som börjar precis efter revolutionen, där man liksom, man skapar de här större och större enheterna. Och vad man gjorde med stora språnget var att man tänkte sig att man skulle ha jättestora jordbruksenheter, och då kunde man frigöra arbetskraft för att skapa, bygga infrastruktur för industrin, så att säga. Eller det som skulle bli industrin. Man skulle gå om England på 15 år i industrialiseringsgrad. Det var liksom ett mål. Och då på något sätt så, det här storskaliga då skulle liksom, ja, det var också en sorts massmobilisering av befolkningen igen. Alltså samma idé att man liksom, man röstar med fötterna, man liksom flyttar liksom, man skapar dammbyggen och sånt där. Och liksom, och det här gjorde att organisationen i de här stora folkkommunerna, där liksom man skulle inte ha något eget hem, utan alla skulle äta i kantiner och sådär. Hela idén där, det byggde ju på att det skulle kunna finnas då en väldigt stark distribution av livsmedel, och att man skulle kunna på något sätt klara den här folkförsörjningen som blev det. Men där någonstans ökade inte produktionsökningen liksom, var inte i takt där med liksom hur vad man hoppades på. Och produktionen slogs i många fall sönder också. Just i olika landsändar.
Och det här ledde ju då till enorm svält.
Ja.
Och dödssiffror på flera tiotals miljoner människor. Ja, det finns ju olika beräkningar.
Om man gör den där jämförelsen med Sovjet, så kan man säga att när man började direkt räkna på hur många som satt i gulag och hur många som hade omkommit, så har man sen fått räkna ner det lite grann vart efter. Mm. För det var liksom, det var extrapoleringar på siffror som kanske stämde ju delvis liksom, men sen så. Men i Kina är det tvärtom, att där räknar man snarare upp de här siffrorna. Så att jag vet att jag har sett dokument, det här tycker jag är lite intressant, men Förbundet Kommunist som var intresserad av Kina på sent 70-tal, tidigt 80, ja sent 70-tal i alla fall, 77 tror jag här är. De hade någon slags diskussion om hur många som hade omkommit. De hade något möte, jag har en affisch någonstans där det står att vad händer i Kina, eller vad har hänt i Kina liksom, och så det är svält liksom. Det här är då liksom på 70-talet, så det är liksom i efterhand. Men då trodde de att det rörde sig om hundratusentals liksom, människor. Medan sen visade det sig att det var miljoner. Och sen så var svenska SCB, Statistiska centralbyrån, med i en folkräkning som FN och Kina höll på med. Och där såg man då att det fanns ju enorma underskott i befolkningstalen när man väl började räkna. Och då var man inne på 30 miljoner. Och sen så har den här Frank de Kötter, den sinologen, han refererar till uppskattningar som handlar om att det kan röra sig om 46 miljoner. Och ibland, vissa tror mer.
Mm.
Och det är alltså 46 miljoner, då är man uppe i närmare, i alla fall, alltså andra världskrigets totala omkomna.
Men hur ska man då döma Mao för detta som hände? För att hur pass högt spel var han spelade? Trodde han att det skulle fungera? Att man skulle kunna industrialisera Kina jättesnabbt samtidigt som man då skulle kunna bibehålla då jordbruksproduktionen? Eller vad vet
man? Att han trodde det är nog inget. Det, men däremot när det började komma rapporter. För det är så här att kinesiska kommunistpartiet hade ju monopol på informationen. Så ingen information. Det var ju inte som att man läste i tidningen om detta. Utan det var, kommunistpartiet hade egna informationskanaler och var man ganska högt uppsatt så såg man till att man hade sina egna informationskanaler. Så det här, man visste om det här ganska tidigt, att det här går inget bra.
Mm.
Och då kan man säga att när den diskussionen kom upp på det liksom, då lyckades Mao fördröja att man liksom gjorde någonting åt det genom att han isolerade oppositionen så att säga. Att han liksom såg till att de som, han var duktig, han var som han, man måste tänka på att hans prestige här handlar jättemycket om att man vill inte gå emot Mao i första taget. Och sen var det så fram till någonstans under 50-talet så var han mottaglig för diskussion av sina, de som han såg som jämlikar.
Mm.
Medans sen så blev han liksom mer och mer inriktad på att bara bromsa för bromsandes skull. Han trodde nog på det på sitt projekt. Och sen så när han insåg att det där inte funkade, då ville han gärna lägga skulden på andra och se till att...
Men det man kan hålla honom till svars för i efterhand är snarare att han inte reagerade snabbare när han märkte hur snett det gick.
Ja, just det.
Ja.
Och han klev ju tillbaka, men sen så såg han det ändå som att samhällets förborgerligande så att säga, eller liksom de reaktionära krafternas tillväxt, han såg det verkligen som att det var någonting han måste stävja, och därför så satt han igång med att liksom ta över makten i partiet.
Exakt.
Igen.
Exakt, ja. För det som händer efter det stora språnget är att han träder tillbaka något,
det
kommer fram andra personer, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping får mer makt, men sen har han då det här sista kortet som han spelar då, det som efteråt kommer att kallas kulturrevolutionen. Vad händer under de här åren? Det började 1966,
Sven,
va?
Ja, precis. Sven Lindqvist skrev i en DN-artikel 1966 att kanske är det här den gamla gerillakrigarens sista bakhåll. Och då liksom skilja agnarna från vetet. Se till att liksom de rätta är med kvar i partiet. Och vad han egentligen gjorde, det var väl då att han ville att man skulle fullborda revolutionen. Och då sker alltså en långsam förhandling under 65. För det första så var det någon kampanj, en omskolning, eller liksom sån här ny kampanj liksom, där man skulle rätta till ideologiska problem som hade ägt rum några år. Men den tog inte riktigt fart, den lyfte liksom inte riktigt på rätt sätt. Och då var det så att Mao odlade då Folkets befrielsearmé. De blev hans nya maktbas i partiet, kan man säga. Och då så att säga, man måste tänka på att här fanns det en ny ungdomsgeneration också som på något sätt var barn till de här gamla revolutionärerna, men som hade hört allting om sina föräldrars erfarenheter, som också ville vara delaktiga men som inte riktigt kanske kände att de hade släppts in på olika sätt. Och man kan säga att det som hände då, att genom att armén bakom sig, så kunde han se till att liksom lamslå partiet och skicka in armén i partiet. Alltså det här verkligen hopdraget. Så att partiet strukturerades om och blev liksom en partiangelägenhet. Återigen den här militärdiktaturen som får centralisera makten, hålla i tyglarna då. Och sen de här ungdomarna då, som såg till att skolorna stängdes, och då var ungdomarna så att säga, skickades, eller fick, de var fria att åka vart de ville, vilket var ju en enorm ynnest på den tiden då. Och tågen, de behövde inte betala på tågen och sådär. Och där kan man säga att de lierades då med olika partitoppar. Och sen så det viktigaste att liera sig med var ju förstås Mao. Så att på något vis, eller Mao och hans anhängare så att säga. Och sen så när det här börjar liksom mer med liknande och så svårare konflikt, och säger han, då föreslår han att man ska beväpna vänsterkrafterna, som han ser det då. Och då öppnar armén sina förråd.
Mm.
Och där har man nästan ett inbördeskrig. Och sen börjar det bli för mycket. Och då skickar man ut alla de här ungdomarna på landsbygden. Och man ser till att det blir lugn och ro, så att säga.
Okay.
Att det stabiliseras igen.
För det låter ju som att de här ungdomarna liksom åkte runt som någon slags ideologiska rövarband. Och alltså härjade på universitetsområden.
Man släpper,
godtycklig liksom, med folkets domstol på något sätt.
Ja, just det. Man släpper på våldsmonopolet. Liksom. Mm. Och man straffar inte folk. Liksom, och man betalade också. I vissa fall finns det exempel på att folk fick betalt för att begå mord till exempel och misshandel. Ja. Så att det var liksom rena gangsterväldet.
Ja. Och under de här åren så framträder också fyra personer som i efterhand har kallats de fyras gäng.
Ja, just det.
En är då Maus, om det är tredje fru eller något.
Ja, just det, en tredje fru, ja.
Vilka var de här? De var då på Maus och på ungdomarnas sida? Eller?
Ja, just det, att det liksom blev på något sätt, vad ska man säga, de blev alltså... Eftersom Mao fick, han blev ju sjuk under den här processen också, så att liksom på något vis så fick de betydelse då som de som uttolkade Mao på något sätt liksom. Och sen så och liksom såg till att det här kulturrevolutionära hållningen permanentades liksom. För det, man ser väl att de mest intensiva perioden, det var ju 66-69, och sen stabiliserades det igen, men att hela den här retoriken och liksom, den såg man till att den fortsatte liksom.
Just det. Men Mao får ju ALS då och då dör så småningom 1976. Men var det först då som liksom hela luften gick ur kulturrevolutionen? Eller det hade den gjort långt innan?
Ja, alltså på något vis så var det väl ändå så att liksom den här, det har beskrivits ganska intressant som att det här som det stora språnget var en meningsfull social vision. Nu ska vi göra någonting bra. Medan kulturrevolutionen var någonting, då hade partiet slutat fungera som ett parti och var mer bara en apparat liksom, ungefär så, att men en slags stelbent liksom någonting, alltså det på något sätt att det blev liksom, det var, fanns ingen levande debatt i samhället kvar alls. Och vad ska man säga mer, för att det blev liksom så att de fyras gäng ställdes till svars för Mao och Maos politik. Och det var som en skådeprocess, så det var liksom inte, det väckte inte, det var inte startskottet för en stor diskussion om vad som hade hänt där alla kunde delta. Det kom lite senare under den här så kallade, det var en slags töväder där 78-79 som kom liksom, men på något sätt så det var ingen debatt som initierades från partiet, så kan man säga, utan det var locket på, så såg man till att, och sen kom ju Deng Xiaoping och liksom hans reformer, och han hade blivit återinsatt då och på något sätt tog över, och då blev de här som ville ha ekonomisk tillväxt och liksom ordning och reda, att folk skulle få mat på bordet på något sätt, det var väl den falangen då som vann.
Just det, men den Xiaoping, han verkar vara, om inte nio liv, så han hade otroligt många liv.
Ja, ja.
Och han var ju då mer en doer än vad Mao, och Mao var ideologer, så var Deng Xiaoping, han var liksom en utförare och pragmatiker som efter en maktkamp då, så småningom får ta över rodret i Kina.
Och sen, det paradoxala då är det att eftersom han inte var kopplad till kulturrevolution, för han var liksom då... var han i kylskåpet på något sätt och fick vara på någon arbetsplats och sådär. Han överlevde knappt. Men alltså, då var det så att han hade inga kopplingar till den kulturrevolutionära processen, och därför kunde han vara den som höll i storsläggan när det då var det här händelserna i samband med Himmelska fridens torg 89.
Just det. Men du har ju tittat en hel del på hur maoismen och Kina från en svensk horisont. Många vänsterintellektuella var ju extremt imponerade av Kina. Vad var det egentligen som lockade?
Ja, jag tror faktiskt att den här bildvärlden var spännande. Och sen så beskrivs det ofta som att en del av de här hade varit i Sovjetunionen också. Och sen så framförallt åkte man genom Sovjetunionen med Transsibiriska järnvägen innan man började flyga. Och då beskriver de övergången som från svartvitt till färgfilm. Nästan. Det är en väldigt dramatisk övergång. Där folk är snälla och vänliga. Och man får godare mat. Och det är trevligare allting. Varmare och mysigare på något sätt. Alltså man ska ha klart för sig att det handlar om desinformation. Om man hade känt till det stora språnget, alltså katastrofen som det innebar. Om man hade känt till våldet i kulturrevolutionen, så hade man kanske inte riktigt varit lika benägna att köpa den här bilden av Kina som ett vettigt alternativ.
Men det var ingen som kände till det här, eller?
Det fanns kunskap, men den var inte lättillgänglig, så kan man säga. Om man ska sammanfatta det. Det fanns kritiska röster, men det var inte de som på något sätt fastnade i det allmänna medvetandet. Och det
men var det också för att Sverige var så vänsterinriktat land under de här åren, eller?
Det där är svårt att säga, men det fanns ett intresse för utopier. Utopierna tog stor plats i samhällsdebatten relativt sett, så kan man säga. Och sen fanns det också en jättestark till. Sverige var ju ett moderniseringsexperiment. Så att jag menar, den här synen på vad man kunde åstadkomma med den goda staten, den var liksom ganska relativt oanfrätt, skulle jag säga. Det här att man kan åstadkomma en positiv social förändring genom att liksom använda statsmakten som ett instrument. Det tror jag är det var typiskt för just Sverige. Liksom.
Ja, men vi var ju mitt uppe i folkhemmet och, ja, precis, och socialdemokratin har väl aldrig varit så socialdemokratisk som under de här åren.
Exakt, exakt. Så att man tänkte sig att de var... Det här, Kina var ett gräs. Alltså där man såg de här stora massmötena från kultur. Det fanns ju lite filmer och sånt där. Man såg kanske inte så mycket av de här när de liksom höll på spöskiten med folk och sånt där. Eller liksom satte dumstruta på dem. Det var liksom mindre vanligt. Eller nästan inte alls förekommande.
Mm.
Och man såg ett exempel på gräsrotsdemokrati. Det var det som var. Liksom, här händer det någonting. Och man såg till och med rättskipningen som någonting som liksom inte var bara... Att den var inte, man såg inte det asymmetriska och problemen i det, liksom, utan man såg på något sätt att här gjorde folk upp i god och liksom förhandlade. Och, här liksom. Och så var det så att de som de fick träffa när de var i Kina, alltså de här resenärerna till Kina har väldigt likformiga berättelser. Det är jätteintressant. Men det är inte för att någon som liksom publicerar berättelserna sitter och silar här, utan det är helt enkelt så att silningen ägde rum under resandet. Och då åkte man till utvalda ställen, man fick höra utvalda berättelser. Och de som berättade de här berättelserna var väldigt stolta över att få göra det. Så att liksom, de var ju själva offer för någonstans, inte offer, men de var desinformerade så att säga, de här guiderna.
Men vänster var kanske bättre på att idka självkritik än att idka källkritik?
Ja, det skulle man kunna säga. Där är ju Jan Myrdal, han hävdade ju liksom att han producerade den typ av information som han ansåg saknades. Så han såg sig som en källkritiker på något sätt. Han gick till folket och pratade med dem.
Ja.
Liksom. Och det är ju intressant. Och jag tycker att i dessa dagar när man pratar mycket om källkritik och fake news och sådär, så ska man veta att det där var ett problem också då liksom, på något sätt. Att vad är vad? Och så. Man måste ha en tydligare källkritisk diskussion helt enkelt om den information som kommer.
Mm. Ja. Men du, det känns ju än idag som att maoismen och Mao, trots sina grymheter som diktator, liksom, får mindre kritik än vad Stalin till exempel får. Vad tror du? Eller håller du med om den bilden? Eller?
Ja, vissa. Yung Chang till exempel håller hon ju för att vara den största massmördaren. Och man kan säga att rent, om man räknar just sådana här body counts, så tror jag var väl han inblandad i mycket större, liksom, lite större siffror så att säga. Men däremot så alltså, man måste tänka på hans prestige, vad handlar om i väst. Handlar jättemycket om att han skrev dikter. Han var en politisk tänkare. Han var också militärt. Han hade liksom lett styrkor. Liksom, han har jobbat liksom som militär helt enkelt. Mm. Och strateg. Liksom. Och han hade vunnit inbördeskriget i Kina. Han talade till folket. Han verkade vara ett under av visdom och så vidare. Men Stalin var väl liksom inte riktigt... Han var ju en sån här... Han kom ju efter Lenin och Trotsky och liksom de här folkledarna på något sätt. Ja. Vad säger du? Liksom? Vad tänker du?
Nej, men jag, det känns ju som att ett porträtt av Mao kan ju många ha på väggen fortfarande, inte ett porträtt av Stalin. Alltså om någon har ett porträtt av Stalin på sin vägg, då tänker man att det här är superironiskt då.
Ja, just det.
Alltså man har Stalin på toaletten, det är så ett skämt.
Det är ett skämt, ja.
Men jag tror fortfarande att någon skulle kunna ha Mao på väggen utan att det är ett skämt faktiskt.
Okej, då kan jag säga så här, att jag tror att hela bilden av maoismen som ett alternativ. Liksom. Och då var det många fler än de som var marxist-leninister så att säga, som var intresserade. För då var det också den alternativa välfärdsstaten. Det var den bilden som var så stark och som fascinerade folk jättemycket. Och man hade ju också det här med barnuppfostran, att barnen verkade så glada. Liksom. Jag intervjuade en kvinna som liksom verkligen som höll på med barnpsykiatri. Alltså hon var jättefascinerad av... Liksom, barnens glädje och engagemang och när de dansade och de sjöng revolutionssånger och de gjorde såna här små uppvisningar. Att hon tyckte att de verkade liksom genuint engagerade. Och sen så på något sätt så tog hon med sig det här hem och försökte kritisera, använde Kina som ett exempel för att kritisera det svenska välfärdssamhället. Mm. Att man inte tog tag i saker och ting och sådär. Och egentligen då, och sen i efterhand så har hon naturligtvis diskuterat det som att det var ju ett problem, just källkritiskt sett. Men man ska tänka på att den svenska, liksom den här mellanskikten eller liksom ämbetskåren eller ämbetsmannakåren och de här välfärdsstatstjänstemännen då, de letade ju hela tiden efter möjligheter att liksom besjäla sitt jobb. Och här hittar man någonting som man kanske kunde hämta någonting ifrån. Så det fanns ett intresse som var bredare än den rena, de här partivänster så att säga.
Ja, just det.
Och det är det som lever kvar, tror jag, när det gäller Kina och maoismen.
Mm.
Och sen finns de här fruktansvärda beskrivningarna också. Så det är liksom, de där historierna finns parallellt. Liksom. Men det, ibland har jag upplevt att de som har varit engagerade i den här rörelsen, att det är lite, liksom, de är lite... De vet inte, de kan inte få ihop de här berättelserna. Och det är jätteintressant, tycker jag, för att det visar ju, framförallt visar det på vilka förväntningar som fanns på hemmafronten. När man hade varit i Kina och hört allt det här, fått sig levererat den här propagandaversionen, då fanns det förväntningar hemma på att man skulle liksom leverera och berätta så här var det, och använda det som en sorts kritik för att förbättra Sverige.
Just det.
Så att det här vad man förväntade sig hemma var en viktig del i den här bristen på källkritik.
Mm.
Så kan jag säga.
Ja. Intressant.
Och det tycker jag är liksom en liten knorr som sätter då det svenska informationssystemet. Alltså man kunde ha varit mycket mer kritiska, men man, av olika skäl var man inte det. Det var inte för att man var tillplattad eller förtryckt, utan det var för att man hade förväntningar på sig.
Ja. Intressant.
Ja.
Du, vi måste börja runda av.
Ja,
den här podden heter ju Allt vill att veta.
Ja, just det.
Ja. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, men det anknyter till det här. Men det är liksom, jag tycker det är så spännande med engelska inbördeskriget. Och nu när Brexit-debatten har varit igång och Boris Johnson har velat stänga ner parlamentet, då har jag tänkt så här, men vad konstigt att ingen kommenterat det, att förra gången de stängde ner parlamentet, eller ett av de tillfällen de gjorde det, då blev det ju pannkaka fullständigt, och det blev engelska inbördeskriget som blev konsekvensen.
Det låter som ett utmärkt ämne. Ann Hedén, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill att veta.
Tack själv, det var jättekul att vara med här.
Ann Hedén om Kinas 1900-tal. Ja, och sen återstår det att se var vi placerar in Mao bland historiens tyranner i framtiden. I nästa del, som handlar om tiden efter Maos död, så möter ni Jojje Olsson, frilansjournalist som i över 10 år bevakat kinesisk politik. Ett fält som ju är extra aktuellt nu i och med protesterna i Hongkong och kidnappningen av den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai. Vi som gör Allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.